بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم Vi fortsätter att tala om profeten Muhammeds liknelser sallallahu alaihi wasallam. Och vi började i förra lektionen att tala om liknelser relaterade till de troende. Och vi nämnde då liknelsen av den troende och sädesväxten som då handlade om prövningar och motgångar. Eller hur? Mashallah. Vi läste från Ibn Rajabs bok. Väldigt, väldigt givande. Och idag kommer vi fortsätta tala om liknelsen av de troende och även liknelsen av denna umma. Liknelsen av de troende och liknelsen av denna umma. Dagens första hadith är en känd hadith som berättas från Abu Musa radiyallahu anhu. En hadith som åter berättas i Bukhari, Muslim och andra källor. En hadith som ni säkert alla har hört. Och det är en hadith där Abu Musa radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'da. De troende är för varandra eller till varandra som en byggnad. De stärker eller stödjer varandra. Och sedan så satte profeten alaihissalam ihop sina fingrar. Genom höger handen och vänster handen. Genom fingrarna satte ihop fingrarna. Så i denna hadith så säger profeten alaihissalam att de troende för varandra och till varandra är som en byggnad. De stödjer varandra. Här så nämnde då profeten Muhammed alaihissalam att, och han liknade denna umma vid en byggnad. Denna muslimska umma, detta samfund, kan liknas vid en byggnad. Där de troende stödjer varandra. Och vi vet ju alla att en byggnad inte kan stå och inte är komplett om dess delar inte stödjer varandra. Eller hur? Om du börjar ta bort delar av väggen, delar av pelarna och så vidare så kommer ju huset till slut att falla ihop. Och samma sak är det med denna muslimska umma. Vi har våran ståtlighet, våran skönhet och våran styrka när vi är enade. När vi står tillsammans. Då är vi starka. Men när vi muslimer splittras och börjar bli oense. Och delar in varandra i grupper och sekter. Och inte är överens. Så förlorar vi en del av våran styrka. Och vi blir svaga. Eller hur? Så vi ska vara enade. Förstår man av denna hadith. Enade och vi ska stötta varandra. Och tillsammans är vi starka. Vackra. Fina. Och vi skyddar varandra och hjälper varandra. Och vi ska inte splittras. Och det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala också har uppmanat till i Koranen. Och som Sheikh Shinqiti säger att det är en av de saker som Koranen yani kallar till och vill förankra i våran aqida. Att vi muslimer ska vara enade. Vi ska vara en umma. Wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida. Och detta ert samfund är ett samfund. Och vi ska inte splittras. Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit att muslimerna splittras. وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيحُكُمْ. Allah säger att yani, var inte osams, splittras inte. För då kommer ni att förlora ert mod och er styrka. Vad händer när vi splittras? Vi förlorar vårt mod och vår styrka. Vi muslimer blir svaga. Och kuffar kan komma att attackera oss och göra vad de vill med våra länder. Men när vi är enade så är vi starka. Eller hur? Nej. Här nämns också en till hadith. Som ulema brukar nämna tillsammans med denna hadith. Och det är en hadith där profeten Muhammad alaihi salatu wassalam säger مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاهُمِهِمْ. Liknelsen av de troende i deras kärlek och deras barmhärtighet sinsemellan och deras ömhet är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen känner smärta så lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet. Och en annan riwaya på hadithen, de troende är som en man, en kropp. Om huvudet lider så lider resten av kroppen. Om ögat har känner smärta så känner resten av kroppen smärta. Berättad av Imam Ahmed och Imam Muslim. Nam. Min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Så i dessa hadither så nämner profeten alaihi salatu wassalam att liknelsen av muslimerna i deras kärlek, sammanhållning, barmhärtighet och ömhet är som liknelsen av en kropp. Om en del av kroppen lider så lider resten av kroppen. Och kanske får feber och kan inte sova. Och om ni lägger märke till en sak så i båda dessa hadither, liknelsen av huset där vi är som delarna som stöder varandra, och i denna hadith liknelsen av kroppen, så liknar profeten Muhammad a.s. muslimerna med en och samma sak. Ett hus, en kropp. Ja? Samma budskap, vi ska vara enade. Men denna hadith är väldigt detaljerad. Och nämner inte bara att liknelsen att vi är enade är som enigheten av en kropp, utan enade i våran kärlek, barmhärtighet och ta'atuf. Vi ska vara enade och vi ska känna med varandra. Vi ska känna glädje med varandra och vi ska lida med varandra. Precis som om du skulle få en spik i foten eller någonting, så kan du inte sova på natten. Idag kanske du kan för att de trycker i dig så mycket mediciner och ja, ni är smärtstillande. Men generellt, om du har otroligt ont i en kroppsdel så kanske du inte kan sova. Eller du kanske får svettningar och någon slags feber och så vidare. Och samma sak ska det vara med muslimerna. Om dina bröder och systrar lider på andra sidan jorden så ska du också lida med dem. Om de känner glädje så ska du också känna glädje med dem. För vi ska vara enade, vi ska vara tillsammans som en kropp, en umma. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. att ingen av er är en sann troende. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ingen av er är en sann troende tills det att han älskar för sin broder det goda som han älskar för sig själv. Så en muslim ska på samma sätt som han önskar gott för sig själv önska gott för sina bröder. Och då säger ulema, det är underförstått att du på samma sätt som du hatar dåligt för dig själv också hatar det för dina bröder. Så den här hadithen bevisar att vi muslimer måste känna med varandra. Vi måste lida med de muslimer som nu lider i Syrien. Eller hur? Våra bröder och våra systrar. Våra bröder som lider i Palestina, i Libyen, i Irak, i Yemen och så vidare. Så ska vi känna den här att det är våra bröder och systrar, de har det svårt. Det är som att vi har det svårt. Vad kan vi göra för att hjälpa till? Och det är också en annan sak man förstår av den hadith. Liknelsen av smärtan i ögat eller foten och så vidare. Ge smärta till hela kroppen. Vad gör du om du får smärta någonstans i kroppen? Är du likgiltig? Bryr du dig inte? Eller vad gör du för någonting? Du försöker att bli av med smärtan, eller hur? Du har ont i huvudet och äter en huvudvärkstablett. Eller du går och dricker vatten eller du vilar. Eller du gör någonting för att bli av med huvudvärken. Taib här, våran umma lider. Vad gör vi för någonting? Vad gör vi för någonting? För att bli av med denna sjukdom som drabbat umma. Man måste göra någonting. Det kan vara att skicka pengar, det kan vara att göra dua. Någonting måste man göra. Åtminstone att bry sig. Försöka hjälpa våra bröder och systrar på något sätt. Och här nämnde profeten a.s. att de troende, liknelsen av de troende i deras kärlek. Han började med att nämna deras tawad. Muslimerna måste ha kärlek sinsemellan. De måste älska varandra. För vi muslimer är bröder. Innam al-mu'minuna ikhwa. Al-muslimu akhul muslim. Allah säger att de troende är bröder. Och profeten Muhammad a.s. säger att den troende är en broder till den andra troende. Så vi måste älska varandra. För Allahs skull. Vi måste älska varandra för Allahs skull. Är det någon som kan något bevis på detta? Att det är från iman att älska sin broder? Hadithen om...
Kan det vara den du drog tidigare?
Nej, det kan också vara den. Det finns en hadith som är klar och tydlig. Att ingen av er kommer att gå in i Jannah tills han har iman. Ja. Och ingen av er kommer att ha iman tills vad? Nej, tills ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting som kommer att få er att älska varandra? Afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Hadith muslim. Så ge salam, det leder till kärlek. Och kärlek leder till iman. Och iman leder till jannah. Men just att kärlek leder till iman. Ett bevis på att älska sina bröder är en av imans egenskaper. Och det finns många, många andra hadither som också tyder på detta. Dygden av att muslimer älskar varandra. Som al-hadith al-Qudsi, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Min kärlek är garanterad till de som älskar varandra för min skull. Wajabat. Garanterad, obligatorisk. Och Allah säger: Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Min kärlek är garanterad till de som besöker varandra för min skull. Och min kärlek är garanterad till de som sitter med varandra för min skull. Må Allah göra oss från dem. Subhanallah. Så Allahs kärlek är till de som älskar varandra för hans skull. Så muslimer ska älska varandra. Och man ska göra det som leder till att man älskar sina bröder. Sina syskon för Allahs skull. Som var till exempel att besöka varandra, som vi nämnde. Profeten Muhammad a.s. han sa: Zur ribben tazdadu hubben. Rubben och ribben. Besök varandra ibland. Med jämna mellanrum så kommer ni att älska varandra. I denna hadith så säger profeten a.s. besök varandra. Med jämna mellanrum så kommer ni att älska varandra. Inte för ofta, då tröttnar ni på varandra. Utan ibland. Inte för mycket. Men tyvärr, hos oss är det... Allah musta'an, hur ofta besöker vi våra bröder? Många av oss vet inte ens var våra bröder bor någonstans. Eller hur? Så att man får försöka ibland kanske öppna sin dörr lite oftare för folk. Så att vi kan besöka varandra. En annan sak som också gör att vi kommer att tycka om varandra är att skänka varandra gåvor. Ja? Tahadu, tahabu. Ge varandra gåvor så kommer ni att älska varandra. Som du har nämnt i en hadith som Sheikh Albani håller att vara hassan. Ge gåvor, det kommer att få er att älska varandra. För människan i sin natur tycker om de som ger henne gott. Eller hur? Du minns man känner den här brodern, han gav mig en parfym, han gav mig en honung, han gav mig en, inte vet jag, han gav mig pengar, jag var i behov av pengar. Det sätter spår. Det får dig att tycka om honom. Det kan vara små saker, det behöver inte vara såna stora, det kan vara små saker. Du bjuder din kompis på en pizza, du bjuder på, någonting. Det sätter spår, mashallah, att man tycker om sin broder. Så man ska eftersträva den här kärleken mellan muslimer. Man ska också eftersträva rahma, som profeten nämnde i den här hadith. Liknelsen av deras rahma sinsemellan. Man ska ha barmhärtighet mot varandra. Profeten Muhammad a.s. han sa: Ar-rahimuna, yarhamuhum ar-rahman, irhamuhum man fil ard, yarhamukum man fis sama. De barmhärtiga kommer Ar-Rahman att ha barmhärtighet emot. Ha rahma mot dem på jorden, så kommer han i himlen att ha rahma mot er. Så rahma är någonting som islam efterlyser. Någonting som islam har beordrat. Att man ska ha sinsemellan. Man ska sänka sin vinge. Man ska vara förlåtande. Man ska vara överseende. Man ska ha rahma mot de yngre och så vidare. Så rahma är en viktig aspekt av islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskrev profeten Muhammad al-Islam med att han var raufun, rahim. Rahim, yani bil mu'minina. Rahim, han var barmhärtig mot de troende. Och sen så nämnde profeten också ett ta'atuf. Yani denna omsorg, att man bryr sig om varandra. Att man samarbetar, ta'awun. Man försöker hjälpa varandra i gott. Så en väldigt, väldigt vacker liknelse där profeten Muhammad a.s. liknar de troende vid en kropp. Där om en del av kroppen lider, så lider resten av kroppen. Och Al-Shinghiti nämner också i hans tafsir att Allah subhanahu wa ta'ala på flera verser i Koranen indikerar på detta. Att vi muslimer är en, som en grupp, en och samma sak. Till exempel då Allah subhanahu wa ta'ala säger لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا i suraten Nur. När det gick falska rykten så säger Allah att om, när ni bara hade hört dessa rykten, hade trott, de troende männen och kvinnorna hade trott gott om sig själva. بِأَنفُسِهِمْ om sig själva. Han säger den korrekta tafsir är här om sina bröder. Vi hade trott det bästa om våra bröder. Men Allah säger om sig själva. För våra bröder är oss själva. Som han Allah. Ja. Och det finns också i surat al-Hujurat وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. Också här, أَنفُسَكُمْ betyder också إِخْوَانَكُمْ. Yani, det finns flera ställen i Koranen där Allah indikerar på att yani, våra bröder är oss själva. Vi är våra bröder. Vi är en och samma. En umma, en kropp. Och här kan också vara värt att nämna att det finns ofta en svag hadith som nämns i samband med det här ämnet. Och den hadith där de säger att profeten Muhammad a.s. ska ha sagt att den som inte bryr sig om muslimernas angelägenheter är inte från dem. Har ni hört den? Den som inte bryr sig om muslimerna är inte från dem. Även fast hadithens betydelse kan vara korrekt i enlighet med dessa hadither, så är hadithen väldigt svag. Sheikh Albani nämner att den är mawdu', alltså den är påhittad. Så det är inte en hadith som är tillåten att nämna, utan vi behöver inte den hadithen, utan vi nöjer oss med dessa hadither som vi nämnde. Liknelsen av kroppen och liknelsen av huset. Vi går vidare till nästa liknelse. Och det är en hadith där profeten Muhammad alaihi salatu wassalam säger al-mu'minu mira'atu akhihi wal-mu'minu akhul mu'min. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, den troende är som en spegel till den andra troende, och de troende är bröder. Och så sa han, de troende hjälper varandra i deras angelägenheter och de försvarar dem bakom ryggen. Och denna hadith finns berättad i bland annat Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari, och Sheikh Albani nämner att den är hasan. Och han nämner i samma kapitel en athar från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att den troende är som en spegel för sin broder. Om han ser någonting dåligt så tar han bort det. Och han nämner också att denna athar är hasan. I den här liknelsen så säger profeten Muhammad a.s. att den troende är som en spegel för sin broder. Den troende, eller mu'min, är som en spegel för sin broder. Vad menas med det? Jo, det förklaras i det som Abu Huraira sa. Om han ser någonting fel, tar han bort det. Genom vad menas med denna hadith? Att vi ska vara som speglar till varandra, vi ska reflektera varandra. Din broder ser hos dig det som du inte ser. Wallahi. Din broder eller syster ser hos dig det som du själv inte ser. Ja, när du vaknar på morgonen kan du fixa till din frisyr eller hår och så vidare utan spegel. Det kan vara svårt. Taib. Med en spegel blir det mycket lättare. Du kanske går ut och du har tandkräm på ansiktet, eller hur? Du har inte sett det. Du hade ingen spegel. Då kommer någon och säger, ja, men du har tandkräm på ansiktet. Eller hur? Yani, din broder visar dig dina fel som du själv inte kan se. Och ibland lever man i sin egen lilla bubbla. Och man kanske har vissa dåliga egenskaper och attributer som man själv tycker är normala. Men din broder säger nej. Det här är fel. Så här får du inte göra. Det här är oislamiskt. Det här är felaktig karaktär. Ändra på det. Och han ger dig råd. Han visar dig vad du inte ser. Och här nämner Ulema att det är inte bara negativt. Det kan också vara positivt. Att på samma sätt som du ser något fint i en spegel. Du ser, mashallah, vilket fint skägg. Vilken fin frisyr och så vidare. Så kan din broder också säga, mashallah, broder, yani det här är bra, det här är positivt, tacka Allah subhanahu wa ta'ala, den här gåvan du har fått och så vidare. Ja, han påminner dig om goda saker. Och han påminner dig också om dina brister. Så att du kan ändra på dem. Och han nämner ulema att, som Sheikh Zayd al-Madkhali, han säger att yani, man förstår av denna hadith att den riktiga vännen är inte den som är tyst om dina brister. Det är inte passande att en muslim är tyst om den andras brister. Det här är någonting fel. Utan en muslim ska så snabbt som möjligt försöka tillrättavisa sin broder. Det här är den riktiga vännen och det här är den uppriktiga yani, vännen. Uppriktiga och riktiga vännen. Den som visar dig dina brister. Som det också har berättats från Umar radiallahu anhu. Att han gjorde dua och han sa må Allah ha rahma över den som skänker mig mina brister. Må Allah ha rahma över den som visar mig eller skänker mig mina brister. Mashallah. Det här är den riktiga vännen. Han säger akhi salah, ja akhi, varför gör du så här för? Det här är inte tillåtet, det här är förbjudet. Du borde göra så här. Och så vidare. Innan han, mashallah, ger dig råd. Det här är den bästa vännen. Och sen så sa profeten alaihi salam i hadithen att de troende är bröder för varandra. Och han sa att de samarbetar och hjälper varandra i sina angelägenheter. Yakuffu alaihi bai'atahu. Yani du hjälper din broder att kunna leva, att det ska gå runt med de saker han behöver i livet. Vi samarbetar i gott. Och wa yahutuhu min wara'ihi. Och han skyddar honom bakom ryggen. Det vill säga om någon försöker förtala din broder i hans frånvaro så försvarar du honom. Någon vill baktala, smutskasta, göra narr av en person, en muslim. Då ska du vara där och försvara honom. Och säga nej, stopp, ittaqillah. Det här är baktal, det här är inte tillåtet. Om du har någon kritik mot honom, gå till honom, kom inte till mig. Eller hur? Eller det här stämmer inte. Försvara din broder. Och det är en av de bästa avgärningar som finns. Att om någon baktalar en muslim, att du är där och försvarar honom. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att försvara dig på domedagen. Så det finns en enorm belöning i detta. Ja. Tayyib, vi går vidare till nästa liknelse. Som är en liknelse av den muslimska umman. Och det är faktiskt två stycken olika hadither. Men det är nästan samma liknelse. Men de har faktiskt ett lite annorlunda budskap. Tayyib. Den första hadithen är hadith Abu Musa radiyallahu anhu. En hadith som finns i Sahih Muslim. Där så säger han att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger att liknelsen av muslimerna, judarna och de kristna är som liknelsen av en man som anställde ett folk. Han anställde ett folk för att de skulle arbeta och utföra en uppgift fram till kvällen. Eller från morgonen till kvällen. Men de arbetade bara fram till halva dagen. Och de sa, vi har inget behov av din lön. Vi vill inte ha din lön som vi kom överens om. Och då så säger den här personen, snälla eller ni, ge inte upp. Fortsätt och arbeta och utför ert arbete och ta er belöning fullt ut. Men de vägrade och de gick därifrån. Så han anställde ett annat folk. Från mitten av dagen. Och sa, fortsätt att jobba till slutet på dagen. Så kommer ni att få en belöning. Och de arbetade fram till asr. Och de sa, vi har inget behov av din belöning. Du kan behålla den. Och han försökte övertyga dem. Men de vägrade. Och de gick därifrån. Och då anställde han ett tredje folk. Från asr och sa, arbeta till maghrib. Arbeta till maghrib. Och ni kommer att få belöning. Och de fullbordade sitt arbete. Och fick allas belöning. Och fick allas belöning. Det här är liknelsen av er och dem. Eller liknelsen av er och dem som accepterade det ljus som jag har kommit med. Ja, mashallah. Så vad är den här liknelsen? En man som anställer folk. En grupp med människor. Kom och jobba för mig. Från Fajr till Maghrib. Och ni ska få lön. En god lön. De här människorna accepterar. Men när det är Dhuhr så ger de upp. De går därifrån. Det här är liknelsen av judarna. Som blev beordrade att gärna vara troende fram till domedagen. Och att acceptera kommande profeter. Men halvvägs, eller när Isa kom a.s. vilket här symboliserar Dhuhr. Så sa de nej. Vi vill inte tro på honom. De förnekade honom. Och de gick därifrån. Och förlorade hela sin belöning. Och här nämner ulema, det här är de judar som levde på Isas tid a.s. De innan Isa a.s. som var troende, de får ju sin fulla belöning. Men de som levde på Isas tid och förnekade honom. Och smutskastade honom som de gjorde. Förlorade hela sin belöning. De blev kuffar. Och förlorade hela sin belöning. Och då blev nästa folk som blev anställda. Det blev en nasara i den här liknelsen. De kristna som skulle arbeta till Maghrib. Och Maghrib i den här liknelsen är då Yom al-Qiyama. Tills dunya är slut. Och de kristna arbetade till Asr. Och vad är Asr för någonting i den här liknelsen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tills Muhammad kom alaihi salatu wasallam. Och då så sa de, vi slutar. Vi säger upp oss. Vi vill inte ha någon lön. När Muhammad alaihi salatu wasallam kom så vägrade många kristna att tro på honom. Och det är liknelsen här att de sa, vi vill inte ha någon lön. De förlorade all sin belöning. Och de blev kuffar. Och också här undantaget, de som levde innan det att han kom, de får sin belöning. Och sen så kommer muslimerna. De blir anställda för att jobba till Maghrib. Vilket egentligen är den kortaste tiden på dagen. Om ni kollar från Fajr till Dhuhr, kanske är längst. Från Dhuhr till Asr är lite kortare, men det är också långt. Men från Asr till Maghrib är den kortaste tiden. Muslimerna tog på sig detta. De trodde på Muhammed s.a.w. och accepterade budskapet, tidigare profeter och allting. Och fick allas belöning. De jobbar den kortaste tiden och får den största belöningen. Och den här hadithen som ulema nämner bevisar den stora förträffligheten och dygden som Muhammeds umma har, alaihi salatu wasalam. Att de är den bästa umman och att de har den största belöningen. De gör få gärningar, men de får en otroligt stor belöning. Folk innan gjorde stora gärningar och fick lite mindre belöning. Alhamdulillah, Allahs belöning har alltid varit stor. Men för denna umma är den större. Vi lever kortare, vilket man också förstår av denna hadith. Men våra belöning är så mycket större. Dubbel belöning. Här kan man också nämna ett undantag. Och det är hadithen där profeten Muhammad a.s. nämner ett antal människor som får dubbel belöning. Och en av dem är, vem? Det som trodde på sin profet och tror på mig. Så de som inte nämndes här, det är de judar som trodde på Isa a.s. De får också dubbel belöning. Och de kristna som trodde på Muhammad a.s. de får också dubbel belöning. Tayyib. Hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där så säger han att profeten a.s. säger att liknelsen av er och de som fått ta emot boken före er är som liknelsen av en man som anställde ett folk. Och han sa, vem av er arbetar till Dhuhr? Han får en qirat. Och qirat är en summa pengar. Så de arbetade, då judarna fram till lunchtiden. Och sen så sa den här mannen, vem vill arbeta från halva dagen till Salat al-Asr? Och han ska få en qirat. Och judarna tog på sig detta och arbetade och de fick en qirat. Ja. Och en annan riwaya på hadithen att varje person fick en qirat, alltså en specifik belöning. وَنَحْنُ عَلَى قِرَاتَيْن قِرَاتَيْن. Men vi, våran umma som då arbetade från Asr till Maghrib kommer att få två qirat per person. فَغَدِبَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ Och då blev judarna och kristna arga. Och de sa, vi arbetade mer än dem. Och vi ska få mindre lön än dem. Och då så säger Allah, har jag gjort någon vulm mot er? Har jag tagit någonting från er rättighet? Och då så säger de nej. Och då så säger Allah, فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَى Det är min dygd som jag ger till den jag vill. I den här liknelsen så finns inte det här att de förnekade, utan det här är de som trodde. De judar som trodde. De får en specifik belöning. En stor belöning. En qirat. De jobbar från morgonen till dhuhr. Lång tid. De får sin fulla belöning. Sen kommer en nasara, de jobbar från dhuhr till asr, de får sin fulla belöning. Och sen kommer en muslimon som arbetar från asr till maghrib, den kortaste tiden, och de får dubbel belöning. Och då så säger judarna och kristna att vi typ jobbade mer och får mindre belöning. Här nämner Ibn Hajar att de kanske säger det här på domedagen. Det är de som var troende, som inte förnekade Isa eller förnekade Mohammed så sallam. De kommer få sin belöning. Men de kommer att ifrågasätta att varför får de här mera belöning och de jobbade mindre. Eller så nämner han att de sa så här när deras profeter berättade denna liknelse för dem. Att det kommer att komma ett folk som ska jobba mindre och de kommer att få mera belöning. Då blir de arga. Men Allah subhanahu wa ta'ala säger, har jag gjort orättvisa mot er? Har jag tagit någonting från er belöning? Och svaret är nej, mashallah. Och den här hadithen bevisar en väldigt viktig sak. Och det är att, som det nämns i förklaringen på denna hadith, i Fathul Bari och andra förklaringar. Det här är ett bevis på att våran belöning inte är i enlighet med hur mycket vi har kämpat. Människornas belöning på domedagen i Jannah är inte i enlighet med hur mycket de har kämpat. Eller hur mycket de förtjänar. För att vi människor förtjänar egentligen ingenting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är hans slavar. Och vi arbetar åt honom. Och allting som han ger oss är hans fadl. Och han har rätt att ge mera till den han vill eller mindre till den han vill. Förstår ni? Så en väldigt viktig sak. Ingen människa kan komma på domedagen och säga, jag förtjänar firdaus. Jag gjorde mina fem salat i tid. Du förtjänar ingenting. Eller hur? Ingen går in i Allahs jannah förutom med vad? Med hans rahma. Inte hans gärningar. Ingen går in i jannah på grund av hans gärningar. Och då sahaba sa, inte ens du, ja Rasulullah. Han sa, inte ens jag. Det är Allahs rahma. Subhanallah. Så ingen kan komma och säga, jannah, jag förtjänar den här enorma, oändliga belöningen för att jag gjorde de här gärningarna i dunya. Nej. De här gärningarna vi gör i dunya, inshallah, de ger oss Allahs rahma, Allahs förlåtelse och Allah ger oss sin stora belöning i paradiset. Förstår ni? Så ingen kan komma och säga att han förtjänar den stora belöningen i jannah. Om jag säger till dig, broder, kan du hämta ett glas vatten, så får du 100 miljoner kronor. Han går här 3 meter och hämtar ett glas vatten. Förtjänar han 100 miljoner kronor för det här jobbet? Gör han det? Nej. Det är min fadl, det är min generositet. Jag ger milda, ger honom 100 miljoner. Men han kan inte säga jag förtjänar 100 miljoner kronor för att jag hämtar ett glas vatten, eller hur? Det är en enorm överdriven belöning. Och i Jannah, det är en ännu större belöning, mashallah. Subhanallah. Tayyib. Det finns också en annan riwaya på hadithen som också lär oss en annan viktig sak. Och det är att profeten Muhammad alaihissalam, han sa att liknelsen av era liv eller den tiden den här umman kommer att finnas i jämförelse med de umman som har levt före er är som mellan salat al-asr tills det att solen går ner. Nej. Innama baqa'ukum fima salaf qablakum min al-umam kama bayna salat al-asr ila ghurub al-shams. Yani liknelsen av den här umman, Muhammeds umma alayhi salam, med tidigare umma är som mellan asr och maghrib. Och det här bevisar att den här umman kommer att leva eller kommer att vara på jorden en väldigt kort tid. Och det bevisar också att vi är den sista umman för att solen går ner vid maghrib. Yani det kommer ingen ny umma efter oss. vi är den sista umman. Vi lever en kort tid, men Allah Azza wa Jal har gett oss den här fadl, att han har gett oss dubbel belöning. En extra belöning för de goda gärningarna som vi gör, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala fadli. Vi har två hadither till. Sen är vi färdiga. Den första är hadithen där Anas ibn Malik, Ammar och Ali radiyallahu anhu och andra sahaba säger att liknelsen av min umma är som liknelsen av regnet. Man vet inte om det gynnar mest i början eller på slutet. Och denna hadith finns berättad av Imam Ahmed och Tirmidhi. Och det är en hadith som är sahih. I denna liknelse finns det en bushra, bishara, en glad nyhet. Och vad är det? Jo, det är att al-khayr, det goda, kommer att finnas kvar i denna umma. Liknelsen av min umma är som regnet. Man vet inte om dess nytta finns i början eller på slutet. En regn kan ibland gynna marken, kanske mest i början av regnet eller i slutet på regnet. I den här liknelsen finns det en indikation på att det goda kommer att finnas kvar i den här umman. Och att det ständigt kommer att komma folk. Och Ibn Taymiyyah nämner att det kommer att komma folk i slutet av denna umman som kan liknas med folket i början på denna umman. Ja, det är bara tiden som skiljer på. Och självklart så ska man inte gärna dra parallellen och säga att det kommer att komma folk i denna tid som är bättre än sahaba. Sahaba är de bästa av folk. Och de bästa av generationer är de tre första generationerna som profeten Muhammad sa alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. De bästa av folk i min generation, sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så ingen som kommer efter sahaba är bättre än sahaba. Men yani, generellt efter deras tid så kom det mycket goda människor. Och det kommer att komma folk, mashallah, som kan liknas vid de människorna. Och det kan man se idag. Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Wallahi, om du läser hans sira, det är som att du läser en av Salafs sira. Eller hur? Sheikh ibn Uthaymin, Sheikh Albani, Sheikh Muqbil. Det är som att du läser från Salafs sira. Eller hur? Så alhamdulillah, al-khair finns kvar i denna umma. Och det kommer att komma gott. Och profeten Muhammad a.s. har lovat att det kommer alltid att finnas en segerrik grupp från hans umma som är klara och tydliga på sanningen. De kommer inte att skadas av de som sviker dem och de som motsätter sig dem. Så denna grupp kallas för Ta'ifatul Mansura, den segerrika gruppen. Folket som är på sanningen kommer att finnas kvar i denna umma. Och det är mer specifikt, som Salaf har sagt, al-ulama. Ahlul hadith, folket av kunskap. De är de som verkligen representerar den segerrika gruppen. Och de som leder denna segerrika grupp är al-ulama. Och det nämner också här att Tibi till exempel i förklaringen på denna hadith, att denna hadith handlar mycket om kunskap. För att regnet i denna hadith symboliserar kunskapen. Och det här talade vi om i tidigare lektioner, om hur Allah ger liv till regnet, till jorden med regnet, eller hur? På samma sätt som Allah azzawajal ger liv till de döda hjärtan och till själen med Koranen och Sunna. Så här talas det om al-ulama, som alhamdulillah kommer att finnas kvar. Och de kommer att komma. Och jag hoppas att Allah azzawajal ska skicka mera ulama. För wallahi, vi är i ett sånt behov av ulama i den här tiden. Många stora ulama har dött, och också från domedagens tecken. Men inshallah, de finns kvar. Al-khayr och baqi, alhamdulillah. Man ska inte misströsta och ge upp hoppet. Taib, dagens sista hadith. I denna liknelse som berättas från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: innama an-nasu kal-ibl mi'atin la yajidu ar-rajulu fiha rahila. I denna liknelse så säger profeten Muhammad alaihi salatu wasalam att sannoliken så är liknelsen av folk som liknelsen av kameler. Av 100 kameler finner du knappt en som är brukbar, som är ridbar. Och denna hadith finns i Bukhari, i Muslim, Tirmidhi med mera. Mashallah. Vad är den här liknelsen? Den här liknelsen handlar om folk generellt. Folk generellt. Folk är som kameler. Det vill säga, av 100 kameler hittar du knappt en som är brukbar. Det vill säga en kamel som verkligen kan vara dig till nytta. Som inte kommer att ge dig problem. När du lastar den så bär den. När du rider på den så rider den lugnt. Inte hoppar och börjar att springa iväg och så vidare. Eller blir arg och aggressiv. Den är lugn. Bland kameler får du leta länge för att hitta en sån här kamel. Många de är jobbiga. De har inte alla de här egenskaperna som behövs och så vidare. Så att du får leta länge för att hitta en sån. Du hittar knappt en sån här kamel bland 100 kameler. Och folk är samma sak. Här nämner ulema. De säger aktharun nas ahlun naqs. De flesta av folk har brister. Men ahlul fadl, folket av dygd, fa'adaduhum qalil. De är väldigt få. De är väldigt begränsade. De är som den här sällsynta kamelen bland resten av kameler. Och Al-Qurtubi säger i förklaringen på denna hadith att en god man, en man som verkligen är bra, som bär på människornas bördor och avlastar folk och underlättar för folk, är väldigt svår att hitta. Lika svår att hitta som den goda kamelen bland de dåliga kamelerna. Och Ibn Battal säger, betydelsen av denna hadith är att folk är många. Men de som man är nöjd med är få. Och det är det som Imam al-Bukhari indikerade på när han nämner denna hadith i kapitlet Bab Raf al-Amana. Hadithen, att folk är som kameler, av 100 hittar du knappt en som är bra att rida på. Den här hadithen nämner Imam al-Bukhari i kapitlet att ärligheten kommer att försvinna. Ärlighet och pålitlighet kommer att försvinna bland folk. Så att det är den förståelsen han nämner. Och Sheikh bin Uthaymin rahimahullah nämner att den här hadithen verkligen kan implementeras idag. Den här hadithen, ska hitta också här, Saadi. Han säger att denna hadith verkligen kan implementeras idag. Han säger att du kan hitta ett land med typ 60 miljoner invånare och bland dem hittar du knappt 200 som är bra. 200 är en som är salihin. Som har rätt förståelse av islam, rätt ibadah, rätt aqida, rätt akhlaq och så vidare. Av 60 miljoner, hur många? 200. Knappt. Subhanallah. Och han hänvisar också till hans sheikh Imam Sa'di, som också har en väldigt fin förklaring på denna hadith. Han säger att det här är en khabar sadiq. Den här hadithen är en liknelse som stämmer. Och en irshad nafi. En goda råd. Han säger att al-khabar, det som vi har informerats om, är att det här omfattar de flesta av folk. Och att folk som är kompletta, fullbordade, är väldigt få. Som den här udda kamelen som knappt går att hitta. Och folk är på samma sätt. Yani, om du vill hitta en människa som passar för att lära ut, eller att göra fetwa, eller att vara imam, kommer det vara väldigt svårt att hitta dessa människor. Eller en person som kan ha al-wilaya, stor makt eller liten makt, eller för att utföra ett visst arbete, så hittar du knappt folk som passar för att utföra dessa uppgifter. Det här är det vi lever i. فَإِنَّ الْإِنسَانَ ظَلُومٌ جَهُولٌ. För människan i sin natur är zalum. Yani orättvis, jahul, beter sig dumt och okunnigt. Och zulm och jahal är orsaken till att man har brister i sitt beteende. Och är något som hindrar människan från att fullbordas. Så han säger att det finns också en irshad i den här hadith. En hänvisning. Och det är att vi ska försöka att uppfostra en generation och folk som är bra. Yani som är den här unika människan. Som har de här goda egenskaperna. Och han fortsätter sen att förklara denna hadith. Och subhanallah, är det inte så här? Hur många presidenter hittar man som är mashallah? Han har alla goda egenskaper. Hur många är de? Hur många chefer på jobbet som har alla goda egenskaper? Han är rättvis, han är bra förebild, han lyssnar på sina anställda och så vidare och så vidare. De är väldigt få. Rektorer, föräldrar, ni folk med ansvar som utför sina plikter är väldigt få. När du anställer folk i ditt företag och så vidare och du vill ha den här personen som verkligen jobbar, Allah ya'inak. Må Allah hjälpa dig. Det är svårt, eller hur? Subhanallah. Och folk är så här. Och det är någonting man själv har fått erfara. När man vill ha hjälp av folk, folk lovar att de ska ställa upp, de ska utföra saker och ting och sen de gör inte det. Eller hur? Så ibland det, man har många vänner, men de här som verkligen vad säger man, presterar, går att räkna på fingrarna nästan. Är det inte så? De vänner som du kan lita på, alltid ställer upp och så vidare, är väldigt, väldigt få. Subhanallah. Så att en väldigt, väldigt fin liknelse här. Att folk är som kameler. Av 100 hittar du knappt en som går att rida på, att använda. Så folk är också likadana. Och därför ska man eftersträva att vara från den här udda personen som är bra. Som har de här goda egenskaperna. Som håller det han lovar, som är ärlig när han talar, som ställer upp och hjälper och så vidare. Det är den personen man ska försöka att vara. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det bästa. Och att ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.